Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Välkommen till avsnitt 9 där vi ska snacka swimrun, en sport som lockat allt fler löpare. I september fyller originalloppet ÖTÖ 10 år. Bland de anmälda då finns flera internationella profiler, bland annat ultralöparen och UTMB-segraren Rory Bosio. Och numera finns en hel uppsjö olika lopp för den som vill testa på, som vill åt naturupplevelsen och äventyret. Och det går tydligen att delta även om man inte har crawlat sedan barnsben. Och de som snackar idag är artisten Petter och hans fru Mikaela Fröstad Askegren, multisportare som blivit rejält bitna av swimrun och verkar ha grymt kul på vägen. I år ska de dessutom vara med och arrangera ett helt nytt lopp på Kosteröarna. Eva Friman, löparprofilen som lärde sig kråla och sen vips vann öloppet, kom trea på ute swimrun och fyra på ö till ö. Och jag heter Agnete Dannenberg. Du lyssnar på Löparsnack.
Välkomna till Löparsnack.
Tack.
Tack.
Har ni varit ute och simmat i helgen någonting? Hur har ni kommit igång med det? Det är rätt kallt ute fortfarande.
Jag simmade för några veckor sedan för att jag var med och gjorde ett löpskotest för löplabbet för swimrunskor. Och då var det 6 grader i vattnet. Men då var det ju till det att vi låg och drog några längre sträckor. Det var mest att vi skulle testa skorna sådär. Mm. Det var ganska kallt.
Och ni ändå?
Jag simmade för helgen och då var det väl, de sa att det var ungefär samma grader som det var på uteswimrun förra året, men jag upplevde det som så fruktansvärt kallt, så jag vet inte om det kan stämma, men alltså man får såna här, det känns som att man har ätit ett 2 glasspaket på en minut, så man får sån ont i skallen liksom.
Järnfrys,
brain freeze eller vad det kallas.
Så länge kan man vara i då?
Nej, men alltså de jag var med då, de simmade väl kanske lite längre, men jag blev jag tyckte det var jobbigt, alltså direkt jobbigt. Inte för kroppen på något vis, så där var det super med dräkten och allting, men just ansiktet. Men sen så kanske det var det att man var ovan, man behöver vänja sig. Och första gången jag liksom blev exponerad för sådana här kallt vatten, det var ju ändå, ja, då var det ju under ett lopp. Och då har man inte så mycket, då tänker man inte så mycket på det, utan då kör man bara. Mm.
Då är man mest orolig att man ska få en paddel i ansiktet.
Ja.
Jag kan säga det var förra året på uteswimrun, så var det som jag var mest rädd för, att någon skulle slicea mig i ansiktet. Speciellt på de första simmen där det är lite trångt, när de liksom har buntat ihop oss i början, när man inte får springa om varandra. Jag var nästan mer rädd för det än det kalla vattnet faktiskt.
Mm. Men det är inte det man tänker på i första hand kanske. Vad var det som lockade dig först, Mikaela, med det här med swimrun?
Alltså, jag är väldigt ny inom den här sporten. Jag började förra året. Och det var ju på grund av att Petter började, helt enkelt. Vi sportar ju för övrigt väldigt mycket tillsammans. Men jag har inte kunnat simma. Alltså jag har simmat bröstsim. Det här finsimmet som man kör, som ni vet.
Kärringsim.
Exakt. Och då började Petter köra loppet. Sen Micke då, som är våran tränare.
Micke Rosén,
exakt, förlåt. Petter, han var iväg på en resa, så jag plötsligt får ett sms på sommar, början på våren. Du är anmäld till Kosta Swimrun. Jag tänkte, vad är det här? Jag är inte anmält med någonting. Så då hade de bestämt det, helt enkelt. Att jag och Micke skulle köra den här tävlingen. Så på den vägen är det. Så jag började köra med Micke.
Hur länge?
Nej, jag började simma
då. Fick du på
dig då? Jag tror jag fick på mig 2 månader. Innan vi startade.
För mig var det ju också lite så här, blev väldigt inslängd alltihopa. För jag och Mikael hade varit i New York året därpå, sprungit New York Marathon. Och vi var båda så här, vi visste inte så här, tänk, kommer vi klara det? Och gud vad långt det är och allt det där. Och det tyckte man verkligen. Och så när vi kom hem därifrån så ringde Jojje Borsén till mig och sa så här, nu ska vi köra Ö-tö och jag kan lösa en plats åt dig. Så här. Och då var Ö-tö någonting som var väldigt så här, otroligt främmande och långt bort.
För att det var extremt?
Eller? Ja, för att det var liksom så här, du vet, jag har aldrig sprungit så långt hela mitt liv. Du vet, så här, jag tycker det är långt att åka till Uppsala liksom, med bil. Och det är samma distans. Men det är ungefär mellan Stockholm och Uppsala. Så att, jag tyckte att det var väldigt konstigt, allting. Men sen så när jag bestämmer mig för någonting så bestämmer jag mig för det. Och vad som hände var det att Jojjes fru var gravid. Så några dagar innan ute swimrun så kliver han av för att det var dags för förlossning helt enkelt. Och då hade jag ingen att springa med. Och därutav så började jag kolla runt och då var det Micke Rosén den som var snäll nog och nappa liksom på det. Och var sådär, ja, jag behöver väl en quick fix. Han hade ju inte sprungit på ett år liksom. Så att, och jag var ju liksom livrädd i det där. Så därför blev jag och Micke, började ju träna väldigt snabbt. Väldigt, alltså bara på några dagar, väldigt, väldigt mycket. Och fick en ganska nära kontakt rätt snabbt. Och därutav så, ja, det här med Mikaela. Och sen så vi är ju Micke en, liksom, han är ju en grym simmare. Så jag åkte ju på lina bakom honom på uteswimrun. Det var ju liksom, nu var inte det jättelånga simningar, men det var ändå så här, jag förstod ju sen.
Men du drog honom i skogen.
Ja, det gjorde jag. Men jag förstod ju sen att jag åkte vattenskidor på simningen. För jag sa ju det så här, du drar väl inte mig så mycket? Micke bara, nej, jag drar inte så mycket. Så här, jag var jättesnäll. Men sen förstod jag ju att det var ju så. Så är det. Och sen stötte jag ju på Eva flera gånger. Dels för att jag följde henne på Instagram. För att det var kul. Det var kul att följa folk som håller på med samma sak. För att man blir ungefär lika dum i huvudet. Ja, man blir rätt insnöad liksom. Och sen så... ja, men som sagt, sen sprang du om mig flera gånger. Eller vilka lopp vi sprang tillsammans?
Det var ute och sen var det Ö-tö. Och då var det ju på det här långa löpet på Onös. Så ser jag ju en kille som... Han ser ut att ha det kämpigt där framme. Och så har han någon sån här jättekonstig... Det ser ut som en termos i kombination med någon raket på ryggen. Svartmålad. Och så säger jag så här, vem är det? Och då var vi väldigt trötta. Och så precis när vi kommer upp jämsida så ser jag att det är du.
Ja.
Och så ser jag att Petter har så ont och han kämpar liksom så här. Det var ganska tyst mellan Jojje och Petter. Så kommer jag och min tävlingspartner Maria där, försökte liksom peppa upp dem lite. Och så springer vi förbi och så försöker vi springa så snyggt som möjligt och låtsas att vi är pigga då.
Ja, ni kändes ju jättepigga.
Och Jojje, snyggt steg, och vi bara kände så här, och så sprang vi lite till och sen har vi sprungit runt något hörn där. Tror du vi kan gå tillbaka till det här där kärringlunket vi hade innan då?
Åh, så jobbigt när man träffar någon. Där är du.
Ja. Ja, då kämpar du. Det var tufft.
Ja, det var tufft.
Jag var med och mötte upp där.
Ja, du åkte den här båten.
Jag hade vattenskoter, så jag försökte ta mig till ställen. Och jag mötte upp där det var som jobbigast i slutet. Och det var... Ja. Du hade ju sådana skavsår då.
Ja, det är också. Jag tror att det märkliga med det där loppet är, jag vet inte hur det var för dig, så kommer du ihåg mycket av loppet? Kommer du ihåg alla delarna liksom? För jag kommer ihåg vissa. Jag kan komma ihåg 5-6 stycken delar som jag verkligen minns. Men sen så är det mycket som jag inte kommer ihåg överhuvudtaget. Så här. Så.
Ja, men alltså, saken är den att vissa delar av banan är helt svarta och sen är det vissa grejer. Jag kommer ihåg att vi sprang ut på en jättestor äng och det är kossor där och det var... det var liksom solen och allting, det var så himla vackert. Och då kom jag ihåg att det kunde jag ta in. Mm. Och sen var det vissa andra grejer, tog jag inte alls in. Och sen jag stukade ju foten efter halva loppet. Det gjorde jätteont. Men jag fortsatte ju springa ändå. Så att, precis som du säger, vissa grejer var helt... Men sen det som jag kommer ihåg allra starkast, det var när vi kom upp på ute i slutet när de står och applåderar, nästan som man kommer upp som en rockstjärna där ur vattnet. Och man känner att, och så hur ont vi än hade, så säger jag så här, nu är det snart slut.
Mm.
Och då alltså det blev väldigt, väldigt känslosamt. Mm. Så trots att man hade så ont och egentligen ville att det skulle vara över, så ville man inte det. För det var en väldig resa egentligen hela loppet. Mm. Och allting man har tränat innan och såna här grejer. Mm. Så att det var nästan som man hade lust att stanna där lite. Fast det ville man ju inte.
Då har man alltså sprungit i kanske 10-11 timmar eller någonting sånt. Ja.
Och det gör ont.
Så egentligen vill man ju bara lägga sig.
Ja, fast jag kände så i alla fall. Att det var slut nu snart liksom. Ja.
Mm.
Det är därför man gör det igen.
Mm. Och det ska ni ju snart allihopa, ute är det nästa. Och då tävlar ni tillsammans.
Men för att bryta ner liksom hela begreppet med swimrun, så tror jag att för mig så var det sådär, jag är ju inte uppväxt i en idrottsfamilj, jag kommer inte från en idrottsbakgrund eller någonting sånt, utan jag började liksom lyfta skrot 2002-2003 för att jag turnerade väldigt mycket och drack lite för mycket alkohol och åt lite för mycket skitmat och började gå ner mig helt enkelt, vilket man lätt gör i den branschen som jag är i, om man inte håller koll på sig själv. Så då började jag träna, och då liksom fanns det ett mål om att liksom försöka hamna i en situation där man inte skulle tycka att träning var jobbigt, utan man skulle bli beroende av det. Man skulle verkligen gilla det och tycka det var kul. Och sen när man har gjort det där i några år, så börjar man inse att det kanske kommer upp andra grejer som är roliga att testa på. Och så börjar man med löpning. Och löpning är ju någonting som man alltid har tyckt varit, egentligen när jag var yngre så tyckte jag alltid var tråkigt med löpning. Och idag så är löpning för mig väldigt så här, beroende som jag har. Och sen när man löper mycket och springer så börjar man snegla på det här med simma. Och det är kul att det blir en komponent på det. Jag fattar varför folk till exempel fastnar på triathlon. Men jag har aldrig liksom sneglat på det, för att cykel är kul, men då hellre separat. Men sen just det här med simningen, löpningen och att man får den här någon sorts känsla av när man gick i skolan och var ute i skogen på orientering. Alltså att det är terräng och att det också är en naturupplevelse. Även om det är en snitslad bana, så känns det ju som att man är ute på ett uppdrag. Liksom.
Ja.
Det är lite den känslan man får.
Ja, men också lite det här att man tar sig fram för egen maskin. Det är inte det att du måste förlita dig på en cykel eller någonting annat. Eller okej, man har utrustning, man kan paddla och grejer. Men det är ändå det att du tar dig från A till B. Liksom. Det är väldigt tilltalande. Och jag som älskar skog och hav, uppvuxen vid... på västkusten med hav. Jag älskar ju havet liksom. Det är en viss fascination.
Men var det när du började? För det är ju några år sedan nu då.
Ja.
Var det självklart? Liksom...
Alltså jag startade ju 2012.
Hur kom du in i det?
Ja, då var det en killkompis till mig som fick reda på. Då var det första gången som Öloppet skulle vara då i Göteborgs södra skärgård. Och då frågade han mig, du kan inte du och jag göra det här? Och han är killen är jätteduktig löpare. Och jag sa, ja men du vet, vi ska ju simma också, jag kan inte kråla och sådär. Ja men det fixar vi, det är bara 5 kilometer, det är ju ingenting. För han relaterar ju det som till löpning, 5 kilometer löpning. 5 kilometer löpning och 5 kilometer simning, det är inte samma sak. Men så i alla fall, vi tränade på och så, vi träffades inte så mycket och tränade ihop. Vilket man är ett tips från min sida att man bör göra i alla fall. Och så träffades vi en gång och skulle simma ihop. Och då simmade vi bröstsim. Och då gick det lite, bara sådana små krusningar på den här sjön där vi skulle träna. Och då fick han panik. Och då tänkte jag, men vänta lite här.
Han fick panik.
Ja, han fick panik. Och så kände jag, okej. Så sa han, ja men nu ska jag åka 2 veckor till Grekland. Jag ska träna jättemycket. Det kommer gå jättebra det här. Och så jag litade på honom. Och så stod vi där på startlinjen då första lördagen i augusti 2012. Och vi var en av de första, då springer man, jag vet inte, 3 kilometer och sen så kommer man till det första längsta simmet som är ungefär 800 meter. Och vi är bland de första som hoppar i. Och sen var vi bland de sista som gick upp på andra sidan.
Simmade du bröstsim då? Eller?
Ja, jag försökte kråla så gott jag kunde. Jag hade inte gått någon kurs eller någonting, men han... han var ju, först och främst var det att han fick panik i vattnet. Och det tog så enormt mycket energi för honom. Så att, så kom vi ju sen, när vi kom upp och sprang, så kom vi om folk och sprang om folk och så här. Men sen vi var i vattnet igen, så på tredje simsträckan så sa jag så här, då hade jag en sån här camelback, en ryggsäck, och så jag tror det är bättre om du honkar på mig. Alltså du hade den ett handtag här bak liksom. Och då gick det snabbare. Men sen...
Alltså när ni simmade?
När vi simmade. Och då kunde jag ju bara bröstsimma. Jag kunde inte ligga och kråla med han som låg där bak. Det här är alltså en vältränad kille liksom som är... Ja, nu hänger jag ut. Men i alla fall... Och sen... Det tog så mycket energi för honom, den här simbiten. Mm. Så att han gick in i väggen. Så han... när vi hade gjort ungefär 2/3 av loppet, så märkte jag att det var någonting som inte var bra. Och då sa han, jag håller på att gå in i väggen nu. Ja. Och då var vi ute på någon ö där det inte var liksom några funktionärer eller någonting. Jag bara, hur kan du klara det eller någonting? Och till skillnad från på ö till ö där man har en GPS-sändare som man kan trycka på om det är någonting som är... Så har man inte det på det här loppet. Och så vi, men vi kom i alla fall till ett sim och så sa jag så här, men nu vinkar jag på båten eller blåser i visselpipan och så kan... Så, nej men vi simmar över här då. Och då var det mer eller mindre att jag fick boxera honom över. Och sen på andra sidan så kollapsade han. Och då var vi väldigt nära en sån här vätskestation. Och där fanns det sjuksköterskor och doktorer och allting. Så att, ja.
Hur långt var det loppet?
Eller, det, det är 37 kilometer. Så det är 32 kilometer löpning och 5 kilometer sim. Då.
Lite som ute ungefär.
Ja, ungefär. Så att vi bröt ju då. Och sen tänkte jag väl att... Ja, la väl det lite på hyllan, men sen var det en tjej som kontaktade mig via min blogg och sa det att, du jag såg det på det här loppet, du såg ganska stark ut. Ja, ja, kanske jag gjorde. Tycker jag att vi ska bilda damlag och så vinner vi damklassen nästa år. Då kände jag från att ha gått till det här liksom och åkt ambulansbåt till liksom,
ja, jag är sugen.
Okej. Så då sa okej, vi testade, så vi träffades och tränade ihop. Och sen så kände jag måste ju lära mig att kråla på riktigt och så här. Och sen, ja, vi vann ju.
2013 då. Så.
Ja.
Vad kul. Kul. Mm. Vad roligt.
Okay. Så det är en lite rolig historia så. Mm. Kanske inte för och i ambulansbåt, men ja.
Men det är så här med de här loppen, jag tycker att det är svårt att veta. Det är så mycket som kan gå snett.
Ja, absolut. Du kan bli nedkyld.
Man kan trampa fel. Och,
halka på en klippa och slå upp.
En gardin som jag gjorde i somras var ju så här. Där var det ju också när man pressade sig själv till ganska konstiga gränser, tyckte jag. Alltså, i så här kyla och så.
Mm. Men där hade de ganska tuffa reptider på grund av att de förstod att har man inte kommit hit så innan den här tiden och sen ska man göra de här kalla simmen i slutet liksom, kommer man inte klara det. De blev både kritiserade och
säkert, men jag tror
det är en säkerhetsgrej.
Fast jag tror man måste tänka sig att det var första gången det där loppet gjordes.
Hur många var det som kom i mål där och antal startade?
Alltså det var, jag tror att det var nej, det var inte så många som kom i mål. Jag tror att det var 40 lag som bröt. Mm. Och kanske 100
eller blev avplockade.
Ja, plockade. Mm. Det var många som blev blev avplockade många tag. Sen var det några som bröt. Men och jag såg alltså på första vätskestationen såg jag en italienare som stod och fullständigt bara så här skakade liksom, för att han hade kommit dit med en alldeles för liten dräkt och liksom hade ingenting.
Några grader var det i vattnet där?
Ja, det var det kallaste hittills. Jag kommer inte ihåg.
Det var ganska långa simmar.
Den första simningen var den första sträckan, och det blir också väldigt upphåsat så här, för det var några som hade åkt ner en dag innan och provat första sträckan uppåt, upp till den första sjön, och det var ju liksom en backe som ingen kunde springa för, utan den kunde man gå. Där stod det så här, den slow så skulle man göra den på 40 minuter och på fast så skulle man göra den på 20, och då var det några som vi visste som var svinbra löpare som hade varit ner och testat en dag innan, och de hade gjort den på 50. Så att, och då var alla bara så här, men det här kommer inte gå, vi kommer inte hinna liksom. Och mycket riktigt så var det ju väldigt många som inte, eller jag tror alla tog nästan 50 minuter på sig upp dit. Och så kom man till den första sjön som var så här 6 grader, 300 meter lång, men den låg så högt upp så att när man skulle andas i krålen så kändes det som att man andas genom ett sugrör. Så då, när jag och Marre då som jag sprang med, när vi kom upp i den här sjön, då var vi bara så här, shit, kommer det vara så här, så kommer det inte gå. Det var det första vi sa. Men sen när vi kom ner i dalen så var det mycket bättre och så här så. Men det var kul.
Så det var lika bra att det var i början.
Ja, men det var roligt. Det var ett roligt lopp. Det var ju ändå utomlands och så här. Det var,
det var för det är ju en svensk uppfinning. Det var lite kul att det bara swimrun, alltså som sport.
Ja.
Så det här är ju...
Det är 10-årsjubileum för ÖTÖ i år.
Just det
var ju inte... Alltså de, alltså, hade de inte cykel också med...
Jo, det hade de.
De har haft cykel med, de har kört åt andra hållet. De har kört från Utö till Sandhamn. Och mycket av de här loppen, som för min del, så har ju... Jag funkar väldigt mycket så här att jag tävlar aldrig med någon annan. Jag tävlar alltid med mig själv. Så jag tänker bara så här, jag sätter upp ett mål för mig själv och det är det jag ska klara. Och där kan jag bli väldigt tuff då mot mig själv. Men jag tänker inte så mycket på vad andra gör. För att det kommer alltid finnas någon som springer snabbare, simmar snabbare eller gör någonting så här. Men man jagar ju de här cut-offen, som de kallas liksom, som är... Det är ju liksom sådana här små, vad ska man säga, va? Det är som liksom punkter på banan, 2-3 stycken. Och är du inte där inom en viss tid så blir du liksom avplockad. För då kommer du aldrig hinna i mål för att du har varit för långsam dit. Så mina mål har ju alltid varit att klara de här kattarna, liksom, som det kallas för. Och på Ö till Ö så handlar det ju egentligen bara hela loppet för mig om att ta mig till... sista katten på, vet du det?
Onö.
På Onö, ja, exakt. Ja,
då får man gå i mål.
Ja, men det, när jag kom till den, då var det liksom, då var det party i huvudet på mig. Och sen så började jag liksom, sen när de här sista simningarna kommer, som är så otroligt fina, som är då in mot Utö, du vet, de här små öarna liksom, det är fantastiskt skön känsla där. Man vet att man har fixat det liksom, och att man kommer komma i mål. Och det är inte så noga om det är 12 timmar, 13 timmar eller vad det nu är för någonting, spelar inte mig någon roll, utan det viktiga är att jag vet att jag har tagit mig i mål liksom.
Hur är du där, Eva? Är du mer,
alltså jag tävlar med en tjej som är väldigt, väldigt tävlingsinriktad, och hon hade ju gjort en sån här lång Excel-fil på alla de här cut-off-tiderna, och så hade hon jämfört med några andra damlag som hon, för liksom vad som skulle kunna vara realistiskt för oss då. Så vi hade ju också de här tiderna som för att veta, men då jämförde med tider som andra damlag hade gjort året innan, för att kunna känna vad tror, hur långt tror vi kommer hålla på och så vidare. Och sen hade vi en deal, och det var det att om vi kom till övre delen av Onö, när man ska ge sig på det sista här, när man springer ett halvmaraton, så sa jag det till henne, om vi kommer dit 4 när den här cut-offen är, då har man 2 timmar på sig och springa den här 21 kilometer, så sa jag det att då är vi så trötta, för då har vi hållit på så många timmar. Så att kommer vi dit 4, då kommer jag bryta redan där liksom. För det är inte realistiskt att vi ska hinna det. Nej, men det kommer vi göra. Och, du vet. Och den här befrielsen, när vi hela tiden hade de här tiderna och vi klarade dem med råge, det var helt otroligt. Men sen blir hon är lite så, hon har hela tiden koll på alla andra lag. Och jag har inte det. Jag är lite så liksom, vi kör vår grej. Jag kan inte påverka vad andra gör. Jag kan bara påverka vad jag själv gör då liksom. Men hon är lite så, nu gick de om oss och de ligger i det. Så var det ju på Utö då, när vi låg 3, och det visste inte jag riktigt. Men i alla fall, och så var det ett kortstopp utanför Jesper Mars hus, där det var typ 40 meter lervass man skulle igenom. Jag vet inte, det var där de stod med en skottkärra och delade ut öl, kommer du ihåg det?
Ja, just det, den är,
Men så i alla fall så hoppar vi i där, och då fastnade jag med lera upp till ljumsken. Och så när jag då ska försöka ta mig ur det här, så får jag kramp på insida lår. Och då så börjar Maria så här, skynda dig. Och jag bara tänker, vad är det med henne? Jag har kramp, jag kan inte liksom så här. Nu är de snart i kapp oss. Vilka då? Se, då är fyrorna där liksom. Och jag hade ingen aning om det liksom. Och då kände man lite så här att, men samtidigt, det är bra att ha någon som driver en lite också. Men
jag är tvärlagd åt det hållet hon är. Jag har också stenkoll. Det är någonting jag håller på att kämpa med.
Men tar man olika roller sådär, så
men jag tror det är bra.
Jag
sätter jättehöga krav på mig själv jämt, alltså att jag ska...
Men jag gjorde en bra grej på att jag var ju att vi bestämde ju liksom lite grejer som vi skulle snacka. Vi såg det som ett möte liksom. Vi tog igenom massa, pratade om massa saker som vi skulle snacka om, så här, olika grejer så här, man kunde prata om. För att man håller på så pass länge, så man behöver nog ha någonting annat att liksom tänka på.
Man underhåller varandra lite.
Ja, jag gjorde ju förmodligen det som ingen annan har gjort på ÖTÖ någonsin. Och det är att Micke Lämmel vet att jag är en väldigt så här, håller på väldigt mycket med vin och gillar vin väldigt mycket. Så att Han hade ställt ut en flaska Pinot på vätskestationen i mitten av loppet. Stod det så här, Team 50 sportdryck. Varför jag kommer in där och tänkte inte, jag blev så här glad. Så jag drack ett glas vin i vätskestationen och mådde ju skitbra liksom 10 minuter direkt efter. Och sen så efter 10 minuter så mådde jag ju självklart svindåligt. Så det var ju asjobbigt. Men, och sen släppte det kanske efter 40 minuter eller någonting sånt. Men, så jag drack ett glas vin under att jag, det skulle jag kanske inte ha gjort, men det gjorde jag.
Vad har du för strategi inför era lopp i år liksom? Har ni någon sån liksom?
Ja, men tanken är att jag ska ha koll på distansen och sånt där har vi pratat om i alla fall. Ja. Det är jag som är, eller hur?
Ja, och sen så är Mikaela är ju betydligt mycket starkare löpare än vad jag är.
Och du är ju starkare simmare.
Jag kanske har haft lättare för simningen. Mm. Simningen var ju någonting som jag märkte ganska snabbt att jag trodde inte att det skulle funka så bra för mig, men det gjorde det. Och simning har alltid känt mig nu, när jag liksom känt mig att det har varit min starka sida. Och att jag så simmade jag aldrig, vi körde ju aldrig lina liksom, utan jag körde min egen simning och det var jävligt skönt också. Så att tanken är väl att vi ska liksom köra lite varannan där, antar jag. Och sen så tror jag bara man får sätta upp mål, delmål, och det är väl de här kattarna hela tiden. Nu ska ju jag köra ute och Mikaela, vi kör ju ute i slutet här. Och jag kommer ju starta som förmodligen den mest otränade på hela, vad heter det, startlinjen. För att jag har haft otur med skador och grejer under hösten. Så här. Eller under våren. Så att jag har inte kunnat springa så mycket som jag hade velat göra.
Vad då för skador?
Jag trillade på skidor när vi var i Frankrike nu, sportlovet. Mm. Och fick en ganska rejäl blödning i benet. Som satt i 5 veckor ungefär. Och drog av en massa muskler i baksida lår. Och sen så när jag hade gjort det så var jag ute och sprang nu med en kompis till Mikaela. Och skulle springa en mil hade vi tänkt. Och så sprang vi in i skogen, sprang vi vilse.
Vi sprang att jag vilse. Inte var med.
Bara för att inte Mikaela var med. Så det är lite Mikaelas fel. Nej, men så då sprang vi liksom 1,8 istället när vi kom fram. Men problemet var att kanske 5 kilometer av dem var på skrå. Så jag fick ett liksom snedsteg. Så jag hade stora blåsor i fötterna när jag kom in. Men sen har jag fått en sån här kramp på utsidan av vaden. På sidan. Och den har jag haft problem med nu i snart 3,5 veckor. Och idag när jag sprang... Idag sprang vi ju...
Vi var ute och sprang varje slag.
Ja, med vår son. Vi sprang bara 5 kilometer. Men nu kände jag ingenting utav det. Så nu är det liksom bra.
Ja. Förmodligen. Och det är ändå det känns bra. 3 veckor. Mm. Eller vad är det? 3-4 veckor kvar.
Ja, så det är väl okej liksom så. Men det jag skulle säga också om... eftersom... det du sa, Eva, om det här med att när man kommer upp på Ornö och man har 2 timmar kvar på katterna, då vet man ju att det kommer inte gå. Liksom.
Nej, jag kände att det var alldeles för tajt. Liksom, för då har du hållit på, jag tror du har hållit på, om du kommer till Ornö 4 så tror jag du har hållit på i, är det 10 eller 11 timmar? Och då ska du ha, då vill de att, då har du hållit på så länge redan där.
Ja, men du ska springa en halvmara
på 2 timmar i våtdräkt när du är trött. Nej. Det är en grej om du springer en halvmara i våtdräkt direkt liksom. Men när du är trött, jag tyckte i alla fall inte det var realistiskt. Jag tycker den katten liksom från 16 till 18, den är ganska tuff liksom. Och om folk vågar ge sig på den, jag hade inte gjort det. Vi hade den bilen.
När var ni där? Jag var nyfiken.
Vi var där... Om det var 10:03 tror jag. 10 eller 14:15. Jag kommer ihåg, jag tittade på klockan och så kände jag bara så här.
Men det, jag tror för de som inte vet någonting om det här loppet just det, att det så ska man ju veta det. Håller man liksom, nu bara höfter jag här, men håller man 5:30, 6 minuters tempo, då vinner man det här loppet. Alltså tycker jag, det måste vara så. För att det går så sakta i löpning. Alltså man är ju så pass långsam. Men det jag skulle säga
var det som är jobbigt, springa i våtdräkt, inte att simma i skog, det tycker inte jag. Det här liksom, hade inte du, kände inte du det? Jag var helt död i höftböjar och lår, du vet, när du, det här hela tiden, du tar av det här motståndet utav våtdräkten. Det spelar ingen roll om du har den finaste våtdräkten eller någonting, den är så tunn och grej, så är det här. Det är liksom, i år så kommer jag att köra mycket sån här höftböjarträning för att liksom träna upp det här.
Är det samma för både män och kvinnor? Alltså känner du samma eller?
Alltså jag... Alltså, nu, det, ja, det här med våtdräkten, alltså, det är ganska äckligt. Man pinkar i den och liksom, det svider när man kissar. Så man har ju säkert... Alltså inte, det svider på huden liksom. Så att det är förmodligen en massa sår där. Och jag var ju, alltså, man är ju helt förstörd efter. Och man, jag har legat både efter, ute och på Engadin var ju katastrof. Då låg jag ju liksom, hade sån frossa efter på natten, du vet, när man ska sova och sådär. Men det jag skulle säga också med de här loppen är att man det är så långt, det håller på så länge så man kan aldrig veta vem som tar sig i mål. Och det var flera som jag träffade på under lopp under sommaren, eftersom jag gjorde så pass många lopp då förra året, som var supergrymma, alltså verkligen så fantastiskt bra, men som jag såg hittade på klipper, sittandes på klipper, som var så här: nej, det går inte längre, du vet. Någon som hade kanske haft en förkylning precis innan. Eller... Det händer ju alltid någonting. Så man vet ju aldrig. Liksom, så det är jäkligt kul. Det är roligt. Det är riktigt äventyr.
Också, det är oförutsägbart. Liksom.
Det är svårt att veta om man kommer hålla hela den där biten in i mål.
Det är ju dagsformen.
Mm. Är det något som ni har bra arbetsfördelning där? För liksom, du låter lite som Maria håller koll på alla de här. Och så
ja, liksom, men jag tror det. Vi lägger oss
som lag. Hitta det, liksom. Det kan ju inte vara två som vill samma sak, för nej, då går det ju liksom inte.
Fast jag och Mikaela har gjort en del såna här tokiga grejer förut. Som förra gången, eller för 2 år sedan, så blev jag tillfrågad då att cykla Grand Fondo i New York. Cykelloppet, liksom.
Landsvägscykling.
Ja, landsvägscykel. Det är väl 17 mil är det. Och sen så är det
2500 höjdmeter.
Ja, någonting sånt. Det är ganska stökigt för det är rätt mycket upp och ner. Liksom, ja. Sådär. Och så börjar jag prata med Andreas Danielsson, som är för övrigt gammal teammedlem till Micke Lemmel. Och de har ju hållit på med den här adventure racing-grejen. Du vet, springa i 7 dagar.
Han är landsvägscyklist.
Liksom, ja. Och nu håller jag ju på mycket med cykling och så här. Så frågade honom så, men hur mycket behöver man? Ja, du behöver nog ha en 100 mil i benen eller 50 mil i benen eller vad han sa. Så här, så jag bara, shit, måste jag fixa det. Och så var jag uppe på redaktionen där han jobbade. Då träffade jag en kille från Runners World som sa så här, ja, vi ska till New York också. Vi ska springa Brooklyn halvmara. Då var vi så här, fan, shit, vad coolt. Springa Brooklyn halvmara, det låter ju asmäktigt. Ja, när är det då? Nej, det är dagen innan så här. Ja, men vi gör det också, så här. Vi gör det också, så ringde jag till Mikael. Alltså, vi gör båda så här.
Vi hade inte cyklat heller.
Nej, jag hade inte gjort någonting. Jag hade aldrig sprungit mer än 1,5 mil hela mitt liv. Och då så ringde Danielsson till mig och var jävligt skeptisk. Alltså, han bara, ska du verkligen göra det där? Liksom, så här. Men sen så åkte vi till New York 2 månader efter det. Och då sprang vi halvmaran på fredagen. Och så cyklade vi på lördagen. Jag tror att det var så. Eller så, ja, nej, ja, vi sprang på lördagen efter. Och cyklade på söndag. Men vi gjorde i alla fall båda grejerna.
Ja. Flerdagars äventyr liksom.
Ja, och då var det ju liksom sådär. Då var det ju ganska jobbigt dag 2 när man skulle göra cykelloppet.
Ja, exakt.
Men där var ju Mikaela superstark. Och, ja, och det där tror jag vi är ganska bra på så här. Peppa varandra. Jag var ju helt förstörd. Det finns en väldigt rolig bild efter det där loppet.
Fantastisk. Jag ser så jättepig ut.
Danielsson också är superglad. Och så står jag och bara nästan gråter.
Ja.
Men så jag tror att vi har gjort en del såna här grejer ihop. När vi har liksom pressat oss själva tillsammans. Och då funkar det. Och vi blir, liksom
och
vi blir inte ovänner. Liksom, utan jag tror att det är jävligt många par som kan få problem där. Att man, vet...
Men jag tror det är viktigt att vi pratar om det i första podden, att när man gör en sån här grej som håller på så länge så här, alltså man måste gå in med det, med den medvetenheten att det kommer göra ont.
Ja,
men en del tror ju liksom, eller jag vet inte vad de tror, de ska springa maraton eller de ska göra sån här, alltså man måste förstå det, att det kommer göra ont. Ja. Att man ska vara förberedd på det, förr eller senare så kommer det göra ont, och du kan inte göra de här grejerna utan att det gör ont.
Ja.
Och då är det bara, jag tror, då handlar det mycket om det här med pannbenet. Att,
men det är en avvägning, ont och härligt. Ja. Det härliga är det man gör, att man får uppleva det. Ja. Men man måste alltid sätta det liksom
i perspektiv.
Ja. Det går ju inte. Och det är ett fånigt gammalt citat med no pain, no glory. Men det är verkligen så. Det är så här, du kommer få, det är precis som om du ska åka skidor och du vill åka på något ascoolt exponerat ställe som ingen annan har varit på. Ja, då kommer du behöva gå upp dit och det kommer vara asjobbigt och det kommer göra ont i fötterna och allt det där. Men sen så får du åka skidor och då kommer det vara svinfett. Då har man gått liksom. Och så, det är väl lite det som är själva tänket, tycker jag.
Mm.
Men med din bakgrund, alltså du måste ju ha pannben. Du har ju sportat en del och du kan liksom
ja, men det
där med pain.
Ja.
Och
ja, nej men ja, jag har ju på mig skidåkning tidigare.
Ja. Går det att jämföra?
Ja, det går inte.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Riktigt att jämföra så. Men jag gjorde ju mitt första lopp, vad jag kom in och började med det. Jag bodde då i Åre i 12 år, flyttade till Stockholm. Vi bodde några år tillsammans och då hade jag som skidabstinens. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med all energi jag hade.
Mm.
Så jag började springa en del. Sen var det en vän som la ut på Facebook och frågade om någon ville ta etappen av Åre Extreme Challenge. Om ni vet vad det är, motorsporttävling.
Mm. Mm.
Och jag bara skämtade och svarade ja på att jag skulle ta paddling. Jag hade paddlat hela mitt liv. Men som de andra sakerna vi gjort tidigare, sen 3 månader senare.
Ja, du gjorde ju hela loppet.
Ja, så det slutade med att jag gjorde ju genomförde hela loppet.
Får då de andra hoppa av?
Nej, men ja, vi fick inte med oss några fler. Så det blir ju att hon och jag genomförde hela loppet. Alltså det här var ju
alltså,
då
det är paddling, det är
cykel och löpning.
Det är som man paddlar ju 3 mil. Man springer upp för skutan och ner på andra sidan. Mm. Sen cyklar du 3 mil.
Mm.
Mountainbike, alltså cross country. Mm. Rejält i stumpmark och det är bara lera och giga. Och vi genomförde alltihopa och hamnade på andra plats.
Helt enkelt.
För 2-3 månaders träning.
Det var väl
så det var då jag märkte att jag hade mitt pannben.
Det var väl 9 timmars lopp, var det inte det? Någonting
sånt. Ja, 8 timmar var vi ute då. Och då var då jag märkte att shit, jag kan verkligen det här med långdistans.
Mm.
För jag höll mig hela vägen. Hon var på väg att gå in i väggen flera gånger. Och jag bara, nej, det får inte hända. Och apropå det där med liksom och se andra lag. Jag såg ju andra lag hela tiden. Och när vi var ute och paddla så frågade hon bara, Michaela, kan vi stanna och jag måste kissa. Jag bara, nej. Du vet, jag såg några andra tjejlag som låg efter. Jag bara, nej, det går inte. Jag bara, du får kissa i kajaken. Så hon kissade i kajaken. Så är jag som teammate.
Men det där är kul när man märker att, när pannben och men också långdistansgrejen att man har det. För jag var aldrig speciellt snabb i skolan på jumpan så här, om man skulle liksom springa 100 meter med någon. Så här. Men jag gjorde ju ett sån här fystest efter att jag typ 3 veckor. Jag var uppe i Torsby heter det då. Det är där de kör så här längd, gymnasium och så. Och då var jag där och skulle göra en föreläsning. Och så ville de att jag skulle göra deras fystest. Som var. Och så sa jag, men jag är ingen bra form nu. Eller jag var fortfarande trasig liksom efter att jag... Men då körde jag där och då gör de det här med blodprov och andningen och alltihopa. Då fick jag alltså svinbra resultat på andningen och på långdistans. Då sa doktorn sa ju det att du kan ju springa hur länge som helst i det här tempot. Men om du höjer tempot lite grann då kommer du dö direkt. Liksom. Så att jag vet att jag kan hålla en viss längd. Liksom. Och jag tror att där är vi nog rätt lika.
Mm.
Jag och Michaela, att vi kan hålla ett tempo rätt länge. Och det är ju rätt skönt att veta att man klarar av det.
Mm.
Men det är en sån känsla också. När man gör sådana här lopp och så är det sådana som har rusat eller gjort, du vet, gått ut all in i början. Mm. Och sen när man går om dem,
ja, men det
då blir det liksom...
Ja, precis. Ja.
Då får man... Och det är ju det som varken Marie, om man ser till oss i damklassen då, så är det att Maria och jag, vi är inte liksom, man jämför med de andra som tävlar, de är ju Ironman-tränade och jätteduktiga, en del är för detta simmare och springer maraton på under 3 timmar och så här. Och det gör ju inte Maria och jag, vi tränar inte ens en tredjedel av vad de tränar heller. Mm. Men det är det att vi är uthålliga, vi ger oss inte och vi är okej löpare och okej simmare och det räcker ganska långt. Liksom.
Mm. Vi gör ju det i
under, när det är så här långa
10-11 timmar, 12 timmar så räcker det, då kommer du ganska långt med det.
Absolut.
Och det är precis som du säger Eva, för att jag märkte också det på att man såg ganska många som Engadin var ju också så där, när man kom dit så alla, du vet, det blir en sån här stämning också du vet, kvällen innan när alla träffas, alla kommer dit och har som coola träningskläder och alla ser så här jäkla bara shit vilka jävla eliter, folk pratar tyska, franska, italienska, man bara herregud, det här är, nu ska vi träffa någon sån här italiensk bergsget som har sprungit liksom upp och ner i liksom,
och så tänker man,
vad gör jag här? Och sen så står den snubben och liksom spyr vid en vätskestation nummer 2 liksom, för att han aldrig varit med och liknande. Så det är en otrolig upplevelse, det måste jag säga.
Det kommer några kändisar till, så här ultrakändisar till, det måste ju vara Göteborg, Rory Basio som har vunnit UTMB.
Okej, jag har inte kollat det. Liksom.
Jag vet bara att de har på den här, jag vet att det finns en del... En kille man ska hålla koll på, det är en kompis till mig som heter Daniel Adams Ray som är artist som har, han varit intresserad att köra redan förra året, men istället så har han tränat hela året och han har kört liksom så här elitidrottsträning verkligen, och han springer maran på så här helt sinnessjuka tider.
Han sprang Ultravasan.
Ja, det gjorde han också, och hade snabbaste milen, sista milen, för då lämnade han sin polare.
Och simningen också var
en sån. Ja, och han tror jag kommer komma väldigt bra till på både ute och sen är det lite folk så här höger och vänster som jag tror man känner till sen tidigare.
Mm. Sen, jag får ju ofta fråga så här om swimrun, vad är bästa tipset, eller det är väl inte så svårt simma och springa liksom. Och jag har ju haft kompisar som har kört när vi kör swimrun träningar som är ganska duktiga liksom, oftast löpare då och okej simmar och så. Så är det som är grejen är det att det är ju ändå det här att du går ifrån att du är liksom i upprätt läge till att lägga dig ner och att du ska fixa det här med växlingarna och pulsen och blodtryck, alla de här grejerna. Och jag hade ju en som jag tränade med förra året, han var ju helt slut och han hade tyckt innan jag swimrade väl lite sådär liksom. Och så körde vi ett pass ihop och han var helt slut till slut, för han orkar nästan inte liksom släpa sig runt den här lilla 2 kilometerslingan där vi sprang och sen simmade då. För att det är kombinationen som är också, och sen är det för man måste ju tumna in det här med utrustningen. Jag menar, jag vet hon som jag tävlar med, Maria, hon berättade första året när hon körde öloppet, då körde hon med en kille då, och han höll på, när de kom till vattnet så satt han sig på en klippa och så skulle han ta på sig vantar för att han inte skulle skada sig eller liksom riva upp händerna, och så tog han på sig badmössan och höll på, så de missade säkert 30 minuter på att det här då. Och det, sånt måste man träna på, och det, just det här kombinationen, att du springer och har en viss puls och har liksom blodet i benen, och så ska du ner och så plötsligt börja simma. Du måste vänja kroppen vid det.
Mm. Passa på liksom att...
Kyla, värme.
Ja, alltså, det är kallt, varmt.
Vila,
kallt, varmt. Ja.
Vila. När vilar benen när du simmar. Och sen så vilar du armar och rygg.
Ja, för ni får använda hjälpmedel, eller om man ska säga.
Dolmen.
Dolmen, precis. Håller upp benen.
Mm. Fenor också.
Eller en del av fenor, jag såg några som hade fenor på...
Det var jätteomständigt.
Du tänker att springa med dem här, de var så här långa också, de sprang med dem och höll dem så här som en ryggsäck. Tänk att springa, nej.
Jag körde ju, enligt Micke Lemmo så körde jag mest swimrun förra året. Och det gjorde jag för att det var folk som var så jäkla... Det blev sånt liv när jag fick min plats på ÖTÖ. Folk var sura på den grejen. Det var en sponsorplats jag fick, eftersom det är sånt högt tryck på de här tävlingarna. Och då kände jag så här, nej fan, nu ska jag köra alla de här loppen bara för det. Så jag anmälde mig precis till alla lopp som jag kunde springa. Och det var ett som jag inte klarade av, och det var Ångaloppet, för jag hade så jävla ont i knät. Så jag valde att vila på det istället för att hålla mig till ÖTÖ. Men vad jag gjorde under alla de här loppen var att jag modifierade ju självklart min utrustning. Under hela den tiden så höll jag på att fixa med den här dolmen och höll på och grejade och liksom kollade att allting funkade. Så att när jag väl kom till ÖTÖ, då var jag liksom då hade jag ganska mycket erfarenhet, kände jag. Och jag hade kört rätt mycket. Framförallt hade jag kört Engadin också. Så att som, och det var också så här, det sa ju Marre till mig. Så här, om du klarar du Engadin, då kommer du klara ÖTF. För att Engadin var fruktansvärt jobbigt. Liksom. Mm. Så det är också en grej som jag var inne på. Så här, att man bör ju prova sin utrustning rätt mycket. Jag kommer köra...
Ja, men, så till mindre lopp först kanske.
Ja, men vi kör ju med den utrustningen som vi hade förra året. Liksom, nu, i år. Det gör vi. Alltså när det gäller paddlar och dolme.
Men så för en månad sedan släppte ni en liten bomb här.
Ja.
Berätta. Coster Swimrun.
Precis. Mm. Idén växte ju fram när du
var... Ja, alltså det var ju när jag kom in i mållinjen på uteswimrun, så gick jag ju raka vägen fram till Mikael Lemmen och sa, du fan, jag har värsta loppet här. Det här måste vi göra. För att ute... Så Mikaela är ju liksom mer eller mindre uppväxt på, har varit där hela tiden. Påminner ju väldigt mycket på vissa sätt om, alltså om man pratar om Stockholms skärgård och västkustens skärgård. Jag är uppväxt på i västkustens skärgård på somrarna. Så jag har alltid hållit västkustens skärgård liksom mycket varmare i mitt hjärta. Sådär. Och jag tycker att ute... Jag visste att den skulle komma. Men ute har ju liksom lite samma look på utsidan som västkusten har.
Ja, det är mer klipper.
Alltså. Ja, med kart och liksom sådär. Och då så gick jag fram till Mikael Lemmen och sa såhär, du, jag har ett område på västkusten som är, ingen kommer få köra ett swimrun där, men om det är någon som kommer få till det så är jag som kommer få till det, för att det är en marin nationalpark. Ja. Men jag känner öborna där ute så pass bra, och de som liksom sitter och bestämmer där ute. Och vad man kan säga om det var att han var så här, ah, ja, men det låter ju skitcoolt sådär. Och då var jag mer att jag ville lägga bollen hos dem och att de skulle göra det. Men sen så kom Micke tillbaka och så här, ja, men vi vill göra det med dig. Och då var jag så här, ja, men då är ju du och jag och Mikaela och Mats som gör det tillsammans då. Så blev det liksom konstellationen, och jag och Micke åkte ner och rekade där nere. Och Mikaela har ju varit där mycket, så hon vet ju också hur det ser ut och alltihopa. Så jag och Micke drog ner dit i oktober, för jag sa så här, det här måste ligga en vecka efter hummerpremiären, för det får inte ligga en vecka innan hummerpremiären, för då kommer det också ligga för nära ÖTÖ. Så att det ligger den 3 oktober, nu är ÖTÖ den 7 september. Ja. Och ligger det, för hummerpremiären, då har liksom alla de här fiskarna kommit igång med sina grejer, och du vet, de är ute med sina hummertenor och allt vad det nu är. Och liksom ön har lugnat ner sig lite grann, för den är helt hysterisk veckan innan när de ska liksom dra igång hummerfisket. Mm. Och då drog vi ner, och så var det bara en chansning. Så här, nu kollar vi om det går att köra här. Och sen var det en annan sak. Jag ville få bort brännmaneterna. Och de är inte där vid den tiden. Så då drog vi ner, och jag har ett landställe där då. Så vi bodde där och så några dagar. Och så testade vi, och så drog vi ut en bana. Och så sa jag till honom, den ska gå så här och så här. Så här. Jag hade den i huvudet redan innan, exakt hur det ska gå. Så jag har liksom dragit banan med Micke. Och vi simmade den och vi sprang den. Vi gjorde det i ett lugnt tempo på ungefär... 4,5-5 timmar. 5 timmar kanske körde vi den där nere. Och temperaturen är... Alltså det är fruktansvärt skönt i vattnet. Vi har kollat med en fiskarkompis till mig, som har vi kollat liksom statistiskt tillbaka till 2006. Och graderna har inte rört på sig speciellt mycket. Så det ligger någonstans mellan 13, 14, 15-ish liksom grader. Simningarna är så pass korta. Men dock är de väldigt exponerade. Och i vissa ställen kan man vara ganska strömma. Extremt tuff terränglöpning, för att det är på klipper. Och det är bara klipper liksom. Springer upp fel på en klippa på en ö, så kanske du måste springa runt hela ön, för att det kanske går en, liksom, en klyfta rakt genom hela ön. Så att det gäller att hålla koll på det där också när man springer, för att vi kommer ha märkningen kommer sitta genom att vi har en stor flagga på varje ö högst upp, och sen så får man ju ta sig upp vart man vill på ön, men man ska ta sig vidare över ön. Och det är ganska mycket simning. Det går rakt genom en sälkoloni liksom. Det är, ja, vad ska jag säga mer? Vi har integrerat liksom båda öarna. Det är en syd- och nordkoster. För mig är det jätteviktigt att jag får med hela öbefolkningen på det här. Och de kommer hjälpa till att vara funktionärer. Vi kommer starta från en färja i sundet. Vi gör som norseman när man hoppar i från vattnet. Eller rakt ner i vattnet från en färja. Vad är det mer? Ja, det är distansen är, jag tror att vi, vad är det?
7 km löpning. Simning och 1,8
ja, löpning. Och det är blandad löpning. Det är alltså allt från terräng till liksom ganska tuff terräng till Lite grusväg, men inte jättemycket.
Längsta löpningen är... Hur många för plats? Alltså, om ni är på en
50 lag.
Vi har gjort, vi höll ju på, jag och Micke höll ju på att prata rätt mycket om det där när vi var där nere. Så ska man göra det till en invitation eller ska man göra det till en qualifier? Liksom, eller ska man bara göra ett lopp och sådär? Men så någonstans så landade vi att vi gör en... Vi vet inte, det här är första året och det är ändå, är det liksom, är det sydlig vind, då är det här är ju liksom vatten, det här kommer ju rakt från Skottland, det är havet liksom.
Det ligger inget utanför.
Så det är Sveriges västligaste ögrupp, så det är, man kan får vi 15-16 sekundmeter där och då kommer vi köra, men vi kommer försöka dra det lite på insidan. Men det kommer vara simning som kommer kräva att det är folk som är duktiga på att simma, som kan och som har rutin. Och när vi bjuder in också folk som kanske kommer från en annan värld, bara för att liksom också bredda sporten. Till exempel så har vi Sverige Liljekvist och Henke Winstedt som är två av världens bästa friåkare. Liksom. Men det är också killar som är elitidrottare. Liksom. Och nu börjar de simma i sommar. Och jag har full förtroende för att de kommer klara det här. Och är det någon annan som kanske till exempel ska vara med som... inte har någon simerfarenhet, ja men då sätter jag ihop henne med, eller han med Micke Rosén, och så har de en person som är bra sådär, så de kan vara med. Och sen så har vi sagt att vi kör 50 lag till en början med, för att vi vill att det ska växa organiskt. Vi har liksom vi har ett mål på 3 år nu för att se hur vi kan göra det här bra. Och det här är egentligen en grej som jag gör det här bara för att jag liksom, som vi pratade om, för att jag vill att folk ska få chansen att simma i det här fantastiska miljön. Alltså det är bland det finaste, vackraste stället man kan vara på.
Och hur fick ni, alltså det är en marin, Sveriges första eller enda marina nationalpark. Hur fick ni liksom tillstånd?
Ja, men vi hade ganska långa diskussioner med dem och de har varit väldigt peppade och tyckt att det här varit bra, med tanke på att det är en väldigt liten påverkan på miljön. Eller ska inte vara någon påverkan överhuvudtaget. Och tanken är också att vi ska bidra med ekonomi till de som städar upp. För de har städning, Kosterstiftelsen städar ju varje år stränderna där. Och det har jag tänkt att vi ska hjälpa till med det också. Och att det här är en bra sak för ön, att det händer någonting där ute. För det där är också... Det här är liksom 2 veckor efter att de har egentligen boomat igen allting. Och, och de känner så här, okej, nu händer det någonting. Vi får liksom...
Förlänger säsongen.
Ja, förlänger säsongen, och de behöver det där också. Jag tror att just nu så känns det bara allting väldigt, väldigt positivt.
Och de är i hela Strömstad kommun är jättepositiva. Och hela området, alla företagare.
Västkustturism och
alla. Verkligen, de tycker det är fantastiskt.
De tycker det är underbart.
Ja.
Och det här är ju människor som håller på med som precis som jag var inne på, som älskar att röra sig i natur och som respekterar naturen, så att jag tror att det här kommer bli super.
Har du simmat där uppe?
Nej.
Men hon har ju simmat på västkusten och har ju simmat öloppet, så att hon vet ungefär vad det handlar om.
Det som är negativt med öloppet är precis som du säger, det går i augusti 2013 så var det ju jättemycket brännmaneter. Men nu 2014 så var det så varmt och då går de ju ner eller så går de ut liksom. Så det var inte nästan en enda brandmanet nu förra året.
Vad skönt.
Ja, det var jätteskönt. Så att det är väldigt, väldigt olika. Men när jag har varit ute och simmat och fått liksom en brännmanet eller lite sådana trådar i munnen och sådana grejer, det är ju inte jättekul, men så är det på västkusten. Och men det här salta vattnet, det finns ingen annanstans. Ja, så jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är helt rätt. Jag tycker jag älskar swimrun. Jag kommer aldrig bli någon triatlet. Så är det.
Och löpningen då, Eva?
Löpningen?
Alltså bara
generellt eller
vad? Liksom, har du gått helt över till swimrun eller?
Nej, alltså nu har det blivit väldigt mycket simning i och med att jag blivit simcoach också liksom. Så att då blir det ju mycket det. Och nu det enda jag väntar på nu, det är att man ska kunna simma mer ute, för jag är ingen innesimmare. Men det är ett nödvändigt ont, för att du kan inte simma ute hela året här i Sverige liksom. Så att nu ligger jag så här bara och väntar på att det ska bli tillräckligt varmt så att jag kan simma lite längre och inte bara vara i 5-10 minuter och så gå upp och så, för att det är det jag älskar mest. Det finns inget bättre. Jag märker det, för 3 år sedan var jag inte intresserad av simning på det sättet. jag alltid älskat havet och så. Men nu är det så att nu kan det vara så att jag åker förbi något ställe och så ser jag någon sån här spegelblank sjö. Då
tänker man simma.
Och där skulle man kunna liksom...
Det där, jag Micke Lämman har pratat mycket om det där. Just det där med swimrun, den grejen att man blir så himla bäng. Och du vet, så här, med just de grejerna. Jag har tänkt på det där när jag har varit ute och reser mycket nu när jag flugit till Sverige. Jag bara... Ja, här kan man ju köra värsta swimrun. Jag bara ser en bana, bara titta ut genom fönstret, ser lite sjö och så här. Så bara, här är ju svingrymt, här kan man ju köra. Och gud vad kul det skulle vara. Och det här har också gjort mig ganska orädd liksom att simma i sjöar. Förut tyckte jag det var lite obehagligt att simma i mörka sjöar. Så här, idag, nu skit man i det. Man tänker inte på det alls. Man tycker det är svinfett liksom, hur kul som helst. Men jag ska köra det här Wet Rock Race.
Åh, oh, gud vad kul.
Ja, och det är ju lite i brännmanets eran. Men jag är inte så störd av det. Det är klart att jag håller med dig. Det är klart det är jobbigt, men så är det. Det får man bara räkna med.
Det är ju snitsla. Det är ju när man kommer upp på... Först så springer man i gruslöpning, sen kommer man upp på klipporna. Och där är det ju inte... snitslat så. Utan där är det precis som du säger, man ska ta sig över vissa
öar. Det är lite så.
Ett litet tips är att hålla sig... så långt ut liksom mot havsbandet. Det är bara ett litet tips så, för att det jag har gjort fel 2 gånger att man försöker ta den rakaste vägen, och där precis som du säger, där finns det skrever och du går ner där i liksom, så ibland kan det vara smartare. Där är mycket brännmanet, och sen är det, de har väldigt korta sim som är, där det är väldigt strömt. Första året jag körde så låg det en dykare och så var det en sån här rescue run. En passage som kanske var 20 meter. Så tänkte jag, dykare och rescue runner här. Och så hoppar jag i och så bara...
Du kände,
och så min tävlingspartner med Louise. Jag bara, Louise, där du hoppar i, börjar simma direkt liksom. Så att man, ja, då fattar man varför. Så det var, visst ut, simmen här var ganska liksom ospeciellt. När man var så nybörjare, så jag var för några år sedan. Så att, men det är ett himla kul lopp liksom. Och inga hjälpmedel, Peter.
Nej, jag vet. Man får simma helt naturell. Du vet att jag körde Tylösand aquathlon förra år bara för att få rutin på den grejen.
Ja.
Det gick bra. Ja. I simningen. Sen gick det åt skogen. Simningen gick bra.
Ja. Jag tror att man skulle ta bort alla hjälpmedel. Jag hade ju en diskussion med Mikael Emmel om det. Man tog bort alla hjälpmedel, och då hävdade han då att det skulle göra då att vissa som kanske inte är så duktiga simmare skulle inte klara vissa tidsaspekter. Och sen är det även en säkerhetsaspekt att du kan simma snabbare med de här hjälpmedel. Jag förespråkar ju att man ska ha så lite hjälpmedel. Jag gillar inte att springa med massa grejer och ha massa grejer med mig. Så att ju mindre grejer jag kan ha, desto bättre. Så att jag jobbar mycket för att inte ha paddlar och dolm och alla de här grejerna liksom. Och det har ändå lyckats ganska bra hittills.
Testa och kör jag till er utan, ser hur det går.
Men jag körde inga.
Gjorde du det nu?
Jag hade inga hjälpmedel.
Ingenting?
Nej. Min tävlingspartner hade, Maria hade ju dolmen, men jag hade ingenting.
Inga paddlar.
Det enda det hade var...
Tror du att det hade varit stor skillnad?
Alltså jag har ju inte tränat så mycket med paddlar, och det är det som gör att jag skulle nog klara kanske halva loppet med paddlar, men sen skulle jag bli trött och simmade ju om, jag vet, efter halva loppet så simmade vi om några killar som hade paddlar som såg ut som stekpannor, och de kom ingen vart för de orkar ju inte, och vi bara liksom tjup tjup tjup, hej då på er.
Man blir trött i
man blir trött och så att man måste träna mycket för det, så att jag vill nog köra den här lite minimalistiska istället. Så faktiskt. Så, att, inga hjälpmedel hade jag.
Good for you.
Jag tänkte på det här med att bli skadad. Alltså när man nu både tränar simning och löp. Alltså känner du någon skillnad från att när du bara sprang och nu när du tränar flera grenar så att säga? Är det någon skillnad i hur kroppen mår och återhämtning och allt sånt där?
Ja, jag tycker nog att simningen har fört in en ytterligare dimension, och när jag är sliten från löpningen så kan jag ju simma istället. Jag menar, när jag sprang, det var något maraton jag sprang, då simmade jag dagen efter för att liksom mjuka upp höfter och sånt. Det var jätteskönt. Sen man tränar olika delar av kroppen. Jag har inte tränat överkropp så mycket innan. Jag hade en sån klassisk löparkropp som såg ut som en sparris, tänkte jag säga. Men nu har jag fått lite mer muskler och så liksom, och jag tror det är bra att man varierar sin träning. Löpning sliter ju en del. Det är det som är lite. Jag försöker springa mycket i skogen för att bara halva asfalt, jag fixar inte det riktigt. Jag
det är
så
tråkigt.
Och jag, nu märker jag det att ju mer jag springer i skogen, så sen när jag är ute och springer på asfalten, så blir det att nu sitter det främst mentalt att jag tycker det är så aptråkigt. Så du springer bara långsammare och långsammare, så stannar jag. Så att det jag måste ut i skogen, så är det bara. Eller havet.
Det är samma för dig, Kalla, med terrängen. Är det det som lockar mest?
Ja, det är det. Mm. Men jag försöker variera. Jag gör ju ganska mycket olika saker. Cyklar, jag dansar, tränar styrka. Ja, men jag varierar mig väldigt.
Det är jättebra att göra det. Man kan inte bara köra en grej. Nej. Och om man gör det så får man...
När jag har kört bara mycket löpning, då får jag ont alltså, mina knän. Och då känner jag det. Så det är bra med variation. Mm. Verkligen. Mm.
Men för många undrar ju, tänker, oj, ni tränar ju skitmycket. Måste ju göra det. Men alltså hur, ja, den här risken för överträning, vad känner ni? Vad går era gränser liksom, för hur mycket tid ni kan?
Överträning är ingen risk för, tror jag.
Okej, inte just nu. Men till exempel förra sommaren när du körde så mycket.
Ja, men fast det som var mitt problem som jag hade egentligen förra sommaren hade jag... Det första som var struligt för mig var att jag blev lite sjuk och förkyld efter ute swimrun. Och så kom Borås swimrun direkt veckan efter. Och då sprang jag i Borås när jag inte var helt hundra kanske. Och det gjorde jag, det tog kanske 2-3 veckor efter det som man kom. Då var man dålig och då kunde jag inte träna emellan. Så jag tränade väldigt lite mellan de här loppen. Så jag var mest loppen som blev som träning för mig. Och sen när jag körde Engadin med Marre så... Marre var ju... Jag hade ju Lina och jag och Marre på, vad heter det, på löpet där, och det hade vi på simning också, men på löpet så hade han så bråttom nerför och gjorde att jag höll emot hela tiden när han sprang nerför, vilket gjorde att jag, det var fruktansvärt jobbigt att springa nerför i Alperna liksom och hålla emot när en snubbe drar framåt hela tiden, så jag fick ju jätteont i knäna efter, och då hade jag ont i det, så det är alltid någonting så här som håller på hela tiden. Men jag är snarare så här, i mitt Mikaelas fall med 3 barn och liksom egna företag och jobbar häcken av sig hela tiden, så handlar det väldigt mycket mer om att pussla in saker och ting. Och jag har inga problem att trycka in träning, så här, springa mellan 5:30 till 6:30 och sen så få in det där helt enkelt. För att jag ser väldigt mycket som att träning och det där får inte ta någonting från mitt vardagliga liv där jag måste liksom fokusera på jobbet och sådär. Och så ser väl lite du också på det kanske.
Du är
lite mer
annorlunda. Och jag jobbar ju väldigt mycket. Jag driver en golfbana och jobbar utomhus, så jag kan ju bara dra därifrån. Jag är ju tillgång till skogen hela tiden. Så jag tränar. Det är min lunch.
Jag skulle aldrig dra liksom och träna 10:00 till så här. Det finns inte, för det är för viktiga tider liksom. Antingen springer man jättesent på kvällen eller så springer man supertid på morgonen. Och simningen, ja, den börjar ju 6:30 på Eriksdal liksom. Och de som simmar där vet ju hur det ser ut där nere. 6:30, det är liksom, det är fruktansvärt jobbigt att vara där och simma, för det är så jävla mycket folk. Och därför går man ju bara längta nu, som Eva sa också, efter att det ska bli, att man kan börja använda sjöar och hav istället.
Jag håller med dig där, Petter, för att vi har ju inte 3 barn, vi har 1 barn, men jag går hellre upp aptidigt en lördag morgon ifall sonen ska ha någon fotbollsturnering eller någonting, för jag vill vara med, jag vill vara där, och då har jag inga problem att gå upp jättetidigt för att jag ska få till min träning liksom. Medan andra kanske då istället då tänker de, åh vad bra, nu spelar han fotboll här i 2 timmar, då kan jag är inte riktigt så, någon gång kanske jag har gjort så om det var träning, men inte när det är någon turnering eller någon viktig tävling eller någonting. Jag tycker det är, jag vill vara där och kunna sitta och prata, och för mig är det jätteviktigt. Så att jag håller med dig till 100% att jag prioriterar så att jag kan vara med på alla de grejerna som är viktiga för resten. Sen vill inte jag känna, jag vet ju andra kompisar där det är en frustration och blir en irritation då liksom när träningen tar upp så mycket tid och fel tid, och de ska... Jag vill inte att det ska vara så. Jag vill att vi ska kunna ha ett någorlunda fungerande liv liksom, där de inte påverkar så mycket av min träning. Så att det, för mig är det viktigt i alla fall. Liksom. Jag menar, som igår var jag ute och morgonjoggade ute på Djurgården. Då var klockan, jag vet inte vad det var, 6:30 eller vad det var för någonting. För sen kände jag att sen vi har kommit tillbaka när de vaknar och så går vi och sätter oss och äter hotellfrukost och har mysigt. Liksom. Mm. Det, men alla är olika, liksom, men så tänker jag i alla fall.
Mm. Jag håller med.
Mm. Ja, ska vi runda av. Men, swimrun, har ni några andra drömmar framöver, alltså efter det? Äventyrsdrömmar, om ni fick drömma fritt, vad skulle ni vilja göra? Framtida mål?
Jag hade väl, när vi hade cyklat det där loppet, då i New York där och i Rom cyklade vi också Gran Fondo. Då var jag lite inne på att tänk om man skulle få cykla Alpen någon gång. Det hade varit fett att göra. Sen har vi självklart någon så här löplopp där man skulle få springa jätte, också i sån terräng kanske. Gärna så här Alpen eller någonting sånt. Som...
Vi skulle ju sprungit det där med tanken ju.
Vilket lopp då?
Vinloppet,
ja, med docka, det skulle jag vilja spela.
Ja, man klär ut sig och dricker
vin. Men det hade jag velat göra. Men nu tror jag som äventyr var ju så här, förra året så hakade jag på, vad heter han, Colting, Jonas Colting, när han gjorde Sverige simmat. Då simmade jag en mil med honom på ett bräde. Liksom. Det var ju helt kul. Så nu har jag en ny grej som jag funderar på att göra i sommar, var att vi skulle någon gång i början på augusti hoppa i vid Årsta havsbad i bryggan och simma till ute. Och bara göra som en grej och se liksom.
Hur långt är det?
Ja, det är 1,5 mil.
Är det väldigt trafikerat eller?
Ja.
Men får man ha med en följebåt då? Liksom,
ja, så... ja, det skulle jag. Och sen så har jag fått med mig Colting på det. Micke Rosén har jag fått med mig på det. Micke Lemmen ska vara med och köra upp.
Jag kör oss upp.
Mikaela ska vara med också. Så nu det
får och sen, liksom, fortare nu kör du paddeln.
Nu har vi fått liksom en liten så här Forrest Gump-rörelse kring det här. Och... jag bjuder in liksom, alla som vill få haka på och simma. Och jag hade velat ha liksom ett gäng som simmar. Och så har vi snackat med ut i värdshus om att men vi gör någon kul grej. Vi käkar middag där ute sen. Och vi kanske kan till och med skramla ihop en bra peng för någonting bra där ute. Jag vet inte. Du vet, här, vi gör någon grej utav det. Så att det är väl ett litet äventyr i alla fall som jag skulle vilja.
Mm. Och något sådär ultralopp? Det är inte... bara löpning.
När vi sprang ju till ö så försökte Jojje sälja in till mig att vi skulle simma till Åland. Men det var jag så här, inte fan. Ja. Det känns jobbigt.
Jag skulle nog kunna tänka mig att göra någon mer multisporttävling.
Ja, och du var ju duktig där på Åre.
Ja, men jag gillar också att man gör. Jag gillar att cykla väldigt mycket.
Ja.
Jag gillar att göra olika saker bara. Det är därför simran är så härligt, att man inte gör samma sak.
Jag tycker
det är
väldigt stort i Asien med de här multisporttävlingarna.
Ja,
det är inte så stort här i Europa på samma sätt. Liksom. Men i Asien är det ju jättestort med alla de här. Jag vet att jag känner en kille som heter Martin Flinta och han är ju med i det här Tour Adventure Team och de gör ju sådana här helt insane lopp i Kina där man gör. Och sen har de oftast på de här kinesiska loppen så har de någon sån här lokal grej som de ska göra som de som bor där gör. Så jag tror på den sista så var det att då skulle de springa med en av deltagarna i en sån här, du vet, sån här bärstol som kungar och sånt. Det skulle de göra i 5 kilometer. Eller du vet att det är någon sån här lokal grej de gör på de här och repella sig ner för broar. Och,
äventyr.
Är det något sånt du är på det?
Min nästa stora utmaning kommer också, det kommer faktiskt också bli en simutmaning. Jag vill simma över Gibraltarsund.
Mäktigt.
Och det är 17 kilometer tror jag det är. Men, och då tror man att det ska ta hur lång tid som helst. Men då är det att man simmar med strömmen då. Så man simmar från Spanien till Afrika då. Det är inte så många som har gjort det. Så att, det hade jag tyckt var kul att göra med några tjejkompisar. Så att det ligger väl lite så i pipen. Vi får se. Det är,
Det är också bra. Det låter ju jättespännande.
Ja.
Det som jag skulle bara säga angående det här med västkusten också. Angående, jag bara tänkte på det nu när du sa ström. Det är, så här, det är också det varför folk trodde att till exempel Costa Swimman skulle vara så kallt. Det är inte. För det är golfströmmen. Man glömmer bort det. Mm. Det är ganska behagligt där nere vid den tiden.
Just det.
Och sen är det sista som jag ska säga som ett så här tips, det tycker jag är att man ska variera sin träning, för det märker jag att det tycker jag är kul. Blir det för mycket av någonting, då blir det för jobbigt och enformigt och tråkigt. Så man måste hålla på och blanda upp det tycker jag. Därför tycker jag swimrun är så himla kul, för att det är två väldigt roliga saker ihop.
Jättebra. Tack ska ni ha.
Tack.
Hej, tack.
Jättekul att ha det. Timmen gick fort.
Åh gud,
alldeles för fort.
Mer om löparsnack, mer om de som är med och snackar hittar ni förstås på Facebook-sidan. Löparsnack är producerat av mig, Agnete Dannenberg. Musiken är komponerad av Edvard Dannenberg och han var också ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.